Det är väl en typisk yrkesskada som den åldrande rockmusikerns ständiga brus i öronen, sågverksarbetaren saknade fingrar eller revisorns prydligt organiserade pärmar med papper som ingen någonsin kommer titta på igen. Till sist blev jag intresserad av nazister. Jag har gått en historieutbildning på universitetet, ett decennium som gymnasielärare och 7 år som historiepoddare utan att se en sekund av Hitlers hantlangare. Jag kan fortfarande säga Göring när jag menar Goebbels och Goebbels när jag menar Dönitz. Men till sist blev även jag intresserad av nazister. Förändringen kom när min kollega Maria uppfann en specialiseringskurs i brott mot mänskligheten och sen bestämde att i själva verket var jag som skulle undervisa i den. Och du behöver inte titta särskilt länge in i förintelsens mörker innan du börjar fascinera dig för undergångens arkitekter. Jag återvänder till Franz Stangl, Sobibors patetiske kommandant, sadisten Amon Göth och såklart Adolf Eichmann. Ingen kommer undan Adolf Eichmann. Jag läste Hanna Arendts epokgörande rapporter från Eichmann-rättegången i Jerusalem. Sen läste jag Bettina Stangnes fascinerande bok om Eichmanns år i sydamerikansk exil. Problemet är, som så mycket annat i livet, att när man sätter sig in i litteraturen så förstår man hur lite man egentligen begriper. Att förstå en människas motiv och tankevärld är i sig självt nästan omöjligt. Hur ska man förstå nyckelspelare i förra seklets värsta brott? Utifrån egna berättelser dessutom, som samtidigt både försvarar och försöker rentvå sina subjekt. Jag tar mig ingenstans. Och ändå står jag här med spaden i hand och gräver. Tillsammans med många andra ska sägas. Den svenska journalisten Niklas Zennerteg har nämligen grävt så djupt man kan gräva i fallet Rudolf Höss, Auschwitz kommandant. Genom sin självbiografi Kommandant i Auschwitz, publicerad på den här sidan muren 1958, blev Rudolf Höss symbolen för vanliga familjefäder som mördar miljontals. En bild som väl samtidigt både är sann och falsk. I det här avsnittet ska vi, jag och Daniel, utifrån Zennertegs författande ta oss an kommandanten i Auschwitz. Vem var han? Vad gjorde han? Och kanske framförallt kolla på hur en generation historiker och psykologer har försökt förstå honom. Ja, det blir Rudolf Höss helt enkelt. Ni är varmt välkomna.
Välkomna till Historiepodden, och då vill jag ta tillfället i akt här att genast rätta ett påstående i din inledning här, Robin.
Oho.
Det är numera om 3 veckor, i alla fall 8 års poddande, så det är inte 7 år längre. Det är ungefär som din egen ålder, den blir också äldre för varje år, vet du.
Ja.
Ja, så är det. Men det kanske inte var det absolut viktigaste i den här inledningen. Utan det var ju annat. Och det är ju sant att du är den som har levererat många ämnen inom det här området. Medan jag då håller mig till mer militära operationer, så är det ju du som kommer med... Ja, det är Dagerman och det är... Vad hette den här? En vanlig tysk...
En tysk mans historia.
Ja, just det. Det var ju också du som kom med det ämnet och Gitta Söny. Och var det där vi pratade om den här Stangl förresten?
Exakt. Ja, men det har ju varit mitt kunskapslyft de senaste åren.
Ja, det har ju blivit det för mig med där igenom på sätt och vis.
Ja.
Förstås, så det är man tacksam för.
Sen så är det ju också, på ett sätt är det ju lite motigt, för att det är ju ett fält som har genererat så mycket litteratur att det går ju inte få överblick. Man gräver och gräver och gräver.
Det finns en del.
Om Goebbels, Göring och Dönitz kan vara svåra att hålla isär, så är ju Rudolf Höss och Rudolf Hess en komplett mardröm.
Ja, komplett mardröm är väl att ta i. Men,
fonetiskt i alla fall.
Ja, alltså det är ju väldigt likt.
Ja, så är det. Ska Ska vi börja?
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Rudolf Höss föds 1901 i en katolsk familj i Tysklands sydvästra delar, ursprungligen i Baden-Baden, men de flyttar runt en del familjen. Det året han föds, 1901, skiljer sig från den siffra som han själv uppger och som förekommer i nästan samtliga historiska verk om honom. Mm. Han menar att han är född år 1900. Vi kommer väl till vad det beror på.
Ja, det gör vi ju. Hans uppväxt är ju då präglad förstås av i synnerhet hans fars katolska övertygelser, och hela hemmet genomsyras av tro, lydnad och pliktkänsla och allt vad han rapar upp i sina memoarer. Senare, som sagt, i dem då så skriver han: jag fick alltid höra att jag skulle uppfylla önskemål och lyda order från föräldrar, lärare, präster etc. och att jag inte fick låta någonting distrahera mig från den skyldigheten. Och det var ju föga unikt i Tyskland under 1900-talets början, kan man ju tillägga.
Just det.
Men pappan vill ju då att Rudolf ska bli präst, vilket han själv inte är så sugen på efter tonåren, när han då drar sig tillbaka från alla religiösa sammanhang. Enligt uppgift, förmodligen från honom själv då, är väl, så ska ju den här prästen ha skvallrat på vad han har sagt i biktbåset till pappan. Det är inte säkert att det var prästen som skvallrat, men hur som helst så trodde väl Rudolf det, och då blev han besviken.
I självbiografin Kommandant i Auschwitz så skriver han ju att han har sitt katolska samvete som han menar att han hela tiden agerade efter. Och innan han blir avrättad, för spoiler, så kommer avsnittet sluta med att Rudolf Höss hängs. Men så vill han också bekänna sina synder. Mm. Men annars får man säga att det finns ganska mycket i Höss liv som inte gärna kan kopplas till ett gott kristet levande. Skolgången blir ingen höjdare för Höss. Hans egen version är att han hoppar av och rymmer från skolan, men det ser snarare ut som att han blev utsparkad mot bakgrund av dåliga skolresultat. Det kunde man bli i Tyskland på den tiden. Och sen kommer vi till kanske den viktigaste av de omstridda påståendena i Höss liv innan nazismen. Han menar själv att han var veteran från första världskriget och deltog i stridigheter mot britterna i Osmanska riket på Palestinafronten. Mm. Och här finns tre alternativ som jag ser det. Antingen är det som Höss säger, eller så rör det sig om en halvsanning, att han gick med i armén 1916 men inte deltog i några verkliga strider. Eller så rör det sig om en ren lögn.
Han ska ju då ha sårat tre gånger och fått medalj för tapperhet och varit tyska arméns yngsta underbefäl vid 17 år.
Mm.
Enligt Wikipedia säger Dan. Och det här borde ju då basera sig på uppgifter som han själv har uppgett förmodligen då i memoarerna som kom ut 58.
Ja, så är det ju.
Ja. Så det är hans version då. Zennerteg som har alltså skrivit en oerhört intressant och gedigen bok om Höss och de förhör som hölls med honom efter kriget. Han menar ju då att Höss har uppfunnit hela den här berättelsen för att imponera på kamrater helt enkelt. Antingen i den frikår som han var med i efter första världskriget eller för att framstå som viktig när han sen gick med i SS.
Exakt. Alltså det var ju fördelaktigt för unga nazister att vara veteraner från första världskriget. Utöver att likt Höss få nåla fast några medaljer på uniformen så kunde det också vara en väg för att snabbare avancera i graderna.
Mm.
Och det är ju till detta som bland andra Zennerteg kopplar Höss kontinuerliga ljugande om sin ålder. Om han i själva verket är född år 1900 som han säger och inte 1901 som han faktiskt var, så gör han sig själv ett år äldre. Och då, även om han skulle ha varit Tysklands yngsta underbefäl, så är det ändå ett år mer troligt.
Mm.
Det som talar för att Höss inte alls var med i första världskriget är att han inte förekommer i de tyska militärrullorna. Däremot står han registrerad som lärling i ett litet tyskt samhälle under den perioden då han själv menar att han stred mot britter. Och som sagt, där plockar vi från Zennerteg, men han i sin tur använder sig av den tyska författaren Volker Koop och dennes höstbiografi från 2014.
Ja, det var ju inte särskilt ovanligt att tyskar i den miljön som han befann sig i skämdes en liten aning av att de inte hade varit med i första världskriget.
Just det.
Att man har varit för ung alltså för att ha hunnit delta i striderna. Himmler led väl också av det där komplexet en smula.
Just det. Ja, det är intressant. Den här självbiografin som släpptes i Tyskland 58 då, den ledde till ett stort intresse. I varje liten skrivarstuga sitter det en psykoanalytiskt skolad akademiker som inte ville annat än lägga denna massmördare på soffan. Och den här första världskriget-berättelsen är jätterelevant där. För utöver att strössla diagnoser på Höss, säga att han led av schizoidapati, psykopati och så vidare, så är ju två teman speciellt viktiga i psykoanalysen. Barndomen och de krigstrauman som han upplevde under första världskriget. Zennerteg skriver till exempel om den polsk-amerikanska författaren Joseph Tenenbaum som menade att Höss hade olösta Oedipus-komplex, var extremt fadersfixerad och hade pseudomasochistiska agrorepressiva drag samt, vilket är kul, en typisk tysk karaktär.
Ja, jo.
Allt det här kan ju vara sant eller inte, men det är faktum att det genomgående bygger på en berättelse som inte går att styrka historiskt, alltså att han hade krigstrauman, visar väl att det i själva verket inte går att tillskriva det här så högt förklaringsvärde. Sen kan det vara intressant såklart. Min favorit i Zennertegs genomgång av de psykoanalytiker som gett sig på Höss, det är Fitzgerald Crane. Och det här är ett sidospår, det är tidigt för att göra ett sånt sidospår så jag ber om ursäkt, men det är intressant. Utöver att skriva under på förklaringen att Höss bar på stora trauman från första världskriget så menade Crane också att Höss saknade empati eftersom han inte hade fått sagor berättade för sig.
Ja just det, och det här har man ju inga belägg för.
Nej, det går varken styrka eller vederlägga i det historiska källmaterialet. Det finns, Daniel Hermansson, en uppsättning unga svenskar som skrev nationella provet i svenska 3 för ett antal år sedan. Det här kan vara 4-5 år sedan och sånt där.
Mm-hmm.
Och de flesta kanske inte känner till hur det fungerar när man skriver nationella provet i svenska 3. Men varje år väljer Skolverket ett tema som elevernas tal och text ska handla om. De håller ett argumenterande tal och de skriver en sorts utredande text, ett PM kallar Skolverket det. Och Skolverket sammanställer ett kompendium med de texter som eleverna måste använda. Och för några år sedan så var temat sagor. Bland de texter som eleverna skulle läsa fanns en av den österrikisk-amerikanska psykologen Bruno Bettelheim. Bettelheim, som överlevde Dachau och Buchenwald, han var en riktig tungviktare inom sitt fält och hans bästa ämne var sagor. På 70-talet kom en bok som handlar om sagornas funktion inom barns utveckling. Det var ur den här som eleverna fick läsa. Jag läser högt ur texten. Citatet handlar om varför folksagor är så viktiga. Hos barnet, liksom hos den unga vuxna, är det omedvetna en viktig faktor i beteendet. När det omedvetna trängs bort och inte får stå i förbindelse med det medvetna jaget, slutar det med att detta jag till en del övermannas av derivat från dessa omedvetna element. Eller också tvingas individen till en så strikt kontroll över dem att det kan leda till psykisk missbildning. Men om material från det omedvetna i viss utsträckning släpps fram till medvetandet och tas om hand av fantasin, förlorar det i hög grad förmågan att skada oss själva och andra. Dess energi kan till en viss del få tjäna positiva ändamål. Det här sker då genom att man läser folksagor. Hela den här årskullen av svenska tonåringar utsattes för djup psykoanalys. Och ja, sannolikt är det endast mer psykoanalys som kan hjälpa dem komma över det. Jag har svårt att tro något annat. Jag törs ta gift på att Fitzgerald Crane satt och analyserade Rudolf Höss, massmördaren Höss, utifrån hans egna ord och verklighetsuppfattning genom Bruno Bettelheims idéer. Och det är ju svart på vitt där. Har man inte fått sagor, då kan man sakna empati. Och vem saknade empati? Höss.
Ja, det här var ju ett sidospår, ja. Efter första världskriget så gick han då med i en frikår. Det fanns ju många sådana. Just den här hette Rosbach. Där ska han också ha varit med och slagit ihjäl en annan medlem 1923.
Just det.
Och enligt Höss så berodde det på att det här var en förrädare.
En golare. En snitch.
Ja, just det. Det har att göra med fransmännens ockupation av Ruhrområdet också 1923, där en tysk hade dödats. Då ska väl den här personen då ha skvallrat till fransmännen på något sätt, var idén. Men enligt andra källor så kan det också då bero på att personen i fråga helt enkelt hade mycket skulder till kanske Höss och andra.
Ja, det är ju i rättegångsdokumenten som den bilden ser mer trolig ut, att han var djupt impopulär och hade lånat massa pengar. 10 år i fängelse blev domen, men han var ute efter en allmän amnesti som utropades 1928, så han satt bara något år.
Och då blev han ungefär som Astrid Kleve, i samma tid bonde, eller i alla fall lantarbetare.
Ja, så är det.
Det verkar vara en grej där. Och han går då också med i ett förbund som heter Artamanerna. Och de pysslar ju då med klassisk bonderomantik och deras rasideologiska tankar.
Just det, på tal om Astrid Kleve faktiskt. Alltså ja. Det fanns ju ett antal sådana här tyska folkrörelser, Völkische Bewegung, som hade sprungit upp under 1800-talets slut. Och de hade lite olika organisering och funktion. Men det här liksom nationalistiska, bakåtblickande och de antisemitiska inslagen fanns i samtliga. Man trodde på ett folk med samma blod och på den tyska jorden. Det var jordbruk som var grejen. Det var att stå med fötterna i dynga med en högaffel i handen. I städerna, det var urbant och judiskt och rotlöst. Det är blod och jord helt enkelt.
Ja, och där träffar han också sin blivande fru Hedvig, som han sen kommer få 5 barn med.
Mm.
Och inte helt oväntat fanns också en annan herre som hette Heinrich Himmler med i det där förbundet. Och bekantskapen med Himmler kommer sen leda till att Höss går med i SS också.
Vi märker de här frikårerna och de olika förbunden som Höss var med under 20-talet, var hans ideologiska hemvist var. Och 1922 blev han medlem i det rätt perifära nazistpartiet.
Ja, det blev han ju tidigt då alltså.
Ja.
Men han hade många bollar i luften, Höss.
Ja.
Med frikårer, bondeförbund och grejer. Kanske hade han lite pengar också.
Ja, exakt. Det verkar ju som att han inte betalade medlemsavgiften eller på något annat sätt föll ur rullorna. Så det här medlemskapet förföll. Det var ju väldigt tråkigt för Höss. Att ha varit en early adopter hade ju annars legat i hans intresse. När andra världskriget tickade igång var det inte många som hade ett partimedlemskap med året 1922 i fickan.
Nej, verkligen inte. Det här är ju... Ja, men alltså ibland tänker man ju att man ska spela på en viss häst. Men sen av någon anledning så gör man inte det. Och sen sitter man då framför tvn vid travet och vrålar. Att den där kusen som vinner, den hade jag ju kryssat för. Jag tänkte ha den, ja.
Just det.
Och det kanske kändes det så för Höst när nazisterna sen tar över makten. För han hade ju då som sagt fått en hel del fördelar om han hade varit en gammal partimedlem. Han försökte också få tillbaka det här gamla, fina, låga medlemsnumret. Men det gick inte för sig. Det fick han inte.
Och när han går med i partiet igen 1937, då får man ändå säga att vi är ganska tydligt in i den nazistiska eran. Så där är han inte en early adopter.
Redan 1934 dock så kom ju Höss in i det framväxande koncentrationslägersystemet. Han är med i SS som sagt. Och i Dachau så fick han lära sig om lägeradministration och sånt där. Från 1938 så blev han stabschef hos kommandanten i koncentrationslägret Sachsenhausen. Och som sån ska man ju då bland annat se till att lägerfångarna följer reglerna. Och se till att de som inte följer reglerna blir bestraffade och så. Så han är inne i svängen här.
Allt det som du säger, Daniel, är ju riktigt om Höss tidiga verksamhet i Sachsenhausen och allt vad det är. Men utan Auschwitz skulle vi inte känna till Rudolf Höss idag. Så mycket kan man nog slå fast. För även om han är en ganska namnkunnig nazist så är ju hans läger trots allt mångdubbelt mer känt. Auschwitz har ju blivit symbolen för förintelsen. Det är platsen dit vi åker för att med egna ögon konfronteras med brottet. Dachau, Buchenwald, olika diken i Östeuropa, eutanasibussar, allt det bleknar ju i jämförelse med Auschwitz. Och jag vet inte, innan vi kommer in på hans roll där får vi säga någonting om lägret. Jag tycker till viss del att det är svårt. Med den typen av historiens kändaste platser så finns det alltid en risk för att den här breda kunskapen blir adjektiviserad. Att man säger saker som Auschwitz, det var fruktansvärt. Eller Auschwitz, det var bestialiskt. Det var en ond plats och så vidare. Det är ju beskrivningar som förvisso är korrekta men egentligen är tomma utan exemplifiering. Därför bör man, tycker jag, innan man fokuserar på själva personen Höss kort påminna om vad hans lägersystem var. Auschwitz slog upp sina dörrar 1940 och var inledningsvis främst ett koncentrationsläger för polska motståndsmän. Jack Fairweather har skrivit en bok om Witold Pilecki, en av den polska motståndsrörelsens ledare som frivilligt skickades till Auschwitz för att infiltrera lägret. Och då var det ju liksom ett läger inledningsvis för de här polska politiska fångarna. Och så sen så ser Pilecki och alla andra som är där hur någonting förändras och hur det börjar skeppas judar dit. För Auschwitz ligger, som många känner till, nära flera järnvägssträckningar. Det är en knytpunkt. Och kom därför att väljas ut som huvudverktyget i den slutgiltiga lösningen. Alltså i systemet som gick ut på att utrota Europas alla judar. När lägret byggdes kom det slutligen att bestå av tre större läger. Auschwitz 1, de här gamla tegelbarackerna från första världskriget. Där huserade många politiska fångar. Auschwitz 2, Birkenau, utrotningsdelen som man känner igen från filmer och foton och så. Och så Auschwitz 3, Monowitz. Och i Monowitz fanns slavarbetskraften som de tyska industrierna, främst kanske IG Farben, som gjorde syntetgummi och syntetbensin där. Men även bolag som Krupp och Siemens Schuckert hade anläggningar och använde sig av den här slavarbetskraften. Sent 1941 inleddes massavrättningar genom gasning och de här pågick till november 1944. Under de 3 åren som läget fungerade som förintelseläger mördades mellan 1,1 till 1,6 miljoner människor. De allra flesta var judar, men det handlar också om polacker, sovjetiska krigsfångar, romer med flera. Och majoriteten av de mördade sorterades direkt ut, gasades, medan ett fåtal blev kvar för att arbeta. Det fanns utöver de SS-män som arbetade i lägret också Sonderkommando bestående av andra lägerfångar som hade den helt själadödande uppgiften att tömma gaskamrar och bemanna krematorierna och så. I Auschwitz pågick extrema medicinska experiment. Fångarna fick medvetet för lite att äta. De förväntades arbeta mycket, mycket hårt och de plågades på intrikata sätt. Sjukdomar var ett ständigt gissel. Utöver att vara en fabrik för att döda människor så är det också ett system för att frånta människor deras mänsklighet. Och allt det här var ju de saker som Höss försökte skönmåla efter kriget. Först efter påtryckningar från förhörsledare erkände han den verkliga misären. Men då alltid med ursäkten att det berodde på sånt som låg bortom hans egen kontroll. Han hade ju den här bilden av att Auschwitz skulle ha tillfredsställande inkvartering och nödvändiga sanitära inrättningar. Men att hela tiden kom verkligheten emellan hans ideal.
Han har ju ambitionen att bygga det bästa och mest effektiva läget, och jag tror att ordet effektivitet kommer återkomma några gånger här framöver. Det är ju i Wannseekonferensen i januari 1942 som olika SS-höjdare tar beslut om de praktiska omständigheterna kring den här slutgiltiga lösningen som är då elimineringen av Europas judar. Och där spelar ju då Auschwitz en väsentlig roll på grund av det här praktiska järnvägsnätet som du nämnde. Platsen är ju som ett slags nav, kan man säga. Och från början hade man ju då tänkt sig att Birkenau skulle innehålla åtminstone 100 000 ryska krigsfångar. Men de kommer ju framförallt föras bort till andra läger för att arbeta. Och Himmlers order här till Höss ger ju honom nya logistiska och praktiska bekymmer att hantera, kan man ju lugnt säga.
Som jag förstått det så får Höss det här ansvaret också mest för att han redan befinner sig på plats i Polen. Och sen även om Himmler lekte med tanken att skicka dit någon annan med kanske mer eller bättre erfarenhet, så kändes det överflödigt eftersom Höss löste de uppgifter som Himmler gav honom.
Ja, och jag tror också att om Höss skulle vara kvar som kommandant för läget och att det skulle komma dit någon annan som skulle sköta själva den här biten, så hade Himmler någonstans han då angett att det skulle kunna ge upphov till kompetenskonkurrens. Alltså vem är det som bestämmer egentligen? Och just då var det bättre att låta Höss ha hand om alltihop. Men det här utrotningsmaskineriet, när det kommer igång, så det är ju, han beklagar sig efteråt över att det är någonting i stil med att det, då tappar han ju liksom, det är inte lika roligt längre än någon författare som beskriver det som, jag är inte säkert att han själv har sagt det, men det beskrivs som det, att på något sätt så kommer det ju så mycket grus i maskineriet för hans perfekta bild av hur han skulle bygga upp det här läget. Och arbetsnivån blir också väldigt hög för honom då. Han försöker ordna allt så effektivt som möjligt. Och själva innebörden av uppdraget att genomföra de här utrotningarna, det påstår han sig inte ha funderat särskilt mycket på. Han skriver: om massutrotningen av judarna var nödvändig eller ej, kunde jag inte tillåta mig att ha någon åsikt om, eftersom jag saknade den överblick som krävdes. Och mycket av det som han sen berättar som vittne i Nürnbergrättegången går ju ut på att han, trots allt ansvar som har placerats på honom, så lyckas han ju genom mycket hårt arbete ganska bra med Auschwitz ändå. Han är ju nöjd där.
Oh ja.
Hans mål är ju att uppnå effektivitet. Som sagt, alltid effektivitet, ordning och reda. Och till skillnad från Treblinka då, där fångarna tidigt hade anat emellanåt vad som var på gång och skulle hända, vilket då ledde till oroligheter och tumult och kaos, så gick det mer städat och smidigt till i Auschwitz utifrån kommandantens perspektiv då. Och det berodde på de olika knep som Höss introducerade. Fångarna skulle ju vaggas in i en föreställning att ingen fara låg runt hörnet här inte. William Schiever skriver om det där utifrån vad Höss och andra har återgett. Och då har jag ett citat här. Gaskamrarna och de angränsande krematorierna såg på något avstånd inte alls skräckinjagande ut. Det var omöjligt att se vad de var avsedda till. De var nedsänkta under välskötta gräsmattor som kantades av blommor. På ingångsdörrarna stod med stora bokstäver bad. De inte tont anande judarna trodde att de fördes dit för att genomgå den avlusning som var bruklig i alla läger. Och de fördes dit till ackompanjemang av trevlig musik. Underhållningsmusik förekom nämligen. En orkester av unga och söta flickor som alla var klädda i vita blusar och marinblå kjolar hade efter vad de överlevande berättar bildats bland fångarna. Medan utgallningen för gaskamrarna gjordes spelade denna märkliga musikensemble muntra melodier ur Glada änkan och Hoffmans äventyr. Beethovens högtidliga dystra musik var förbjuden. Auschwitz dödsmarscher var sprittande glada melodier ur Wien och Parisoperetterna. Medan denna musik spelade så påminde fångarna om lyckligare och lättsinnigare dagar fördes männen, kvinnorna och barnen till badhusen där de tillsades att klä av sig för att få en dusch. Det hände till och med att handdukar utdelades bland dem. Och de blev också noggrant instruerade att komma ihåg var de hade tagit av sig sina kläder och sånt där. Och allt det här bidrog till någon form av yttre lugn får man säga, åtminstone frånvaro av den panik som ibland utbröt i till exempel Treblinka. Och i efterhand så framstår det här som ganska cyniskt givetvis att man gör så här. Men i Höss perspektiv så var det ju positivt eftersom det bidrog till ordning och reda. Det här betydde i och för sig inte att alla blev lurade. Höss har ju berättat hur han var väldigt fascinerad av mammor som uppenbarligen förstod vad som var på väg att hända men som ändå lyckades leka och lugna sina barn.
Ja. Ja, det är tufft att tänka på. Men de här grejerna som vi pratar om nu, gasningen, det är ju typ exempel på den typen av utmaningar från Himmler och från högre ledning som Höss då skulle lösa. Idén med att använda cyklon B, den här skadedjursbekämpningsmedlet, kom från en av Höss medarbetare som hade haft goda resultat med att döda sovjetiska krigsfångar med hjälp av vätecyanid då. Och det skulle gå utmärkt, visade sig, att skala upp det här, och snart kunde tusentals människor mördas dagligen, i alla fall under kulmen 1944 då Nazityskland försökte tömma Ungern på judar. Höss erkände ju själv i Nürnberg-rättegången att det stora problemet var ju krematorierna. Att i nog stor utsträckning göra sig av med de människor som hade mördats.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det här kommer vi återkomma till under det här avsnittet. Vi kommer avsluta med någon sorts diskussion eller sammanfattning av bilden av hösten som han själv målar upp och den som andra har gett honom och så. Men i det här avsnittet var ju höst en god representant för Himmlers ideal. De allmänt hållna ordrarna som gick ut skulle liksom på lokal nivå lösas praktiskt. Och Senneteg gör faktiskt en jämförelse med den tyska krigsmaktens taktik att låta befälhavaren på plats verkställa uppdraget efter eget huvud. Mm. Att det fanns en uppskattning för duktiga, effektiva ledare som löste de här allmänt hållna ordrarna som gick ut. Höss, han var verksam i lägret från dess grundande till november 1943 då han förflyttades till en skrivbordstjänst på den så kallade lägerinspektionen. Någonting som orsakade en del sorg hos Höss. Han skriver att det var smärtsamt för mig att behöva slita mig från Auschwitz. Så att oavsett hur mycket grus det var i maskineriet så tyckte han inte om att behöva lämna sitt läger. Och man ska väl kanske flika in att situationen för många fångar blev faktiskt bättre efter att Höss hade lämnat lägret. Arthur Liebenschell som ersatte honom upphörde exempelvis med arkebuseringar. Sen, det är ju ett förintelseläger så det är inte så att Auschwitz blev något annat än en fruktansvärd plats utan Rudolf Höss. Men det går faktiskt peka på konkreta lättnader.
Ja, precis. Och sen återkommer han ju 1944 när han ska hjälpa till att organisera transporterna av de här ungerska judarna. Och då återinför han ju de här hårda lägerreglerna som han hade haft innan.
Mm.
Och kallar ju i memoarerna sin efterträdare för en vekling som inte kunde göra en fluga för när.
Just det. Intressant att du för det här med vekling på tal. För Himmler och SS hade ju höga förväntningar på sina underställda. Och det finns ett tal från 1943 som ofta citeras där han säger: "De flesta av er vet vad det vill säga att se 100 lik ligga bredvid varandra. Om 500 ligger där eller om 1000 ligger där. Att ha stått ut med detta och, bortsett från undantag på grund av mänskliga svagheter, har förblivit anständiga. Det har gjort oss hårda. Det är ett ärorikt blad i vår historia som aldrig har skrivits och som aldrig kommer att skrivas." SS-idealen, egentligen mer än någonting annat som vi kommer att se, påverkade och präglade Rudolf Höss egen självbild. Men det där får man ju direkt också börja peta i. Alltså, han var ju inte den där perfekta SS-mannen heller. Det framkommer bland annat i SS egna internutredningar. De hade stora problem med stölder. För allt som konfiskerades från fångarna i lägersystemen skulle ju gå till SS. Men man hade problem med korruption. Det var en av anledningarna till att Franz Stangl flyttades till Treblinka till exempel. Och man hade problem med korruption i Auschwitz också. Och Höss var själv delaktig i det här.
Ja, det här SS-idealet som han egentligen försöker då leva upp till, det är det, genom det ljuset man måste se hans så att säga uttalanden hela tiden efter kriget. Och idealet gick ut på att man skulle ha den här hårdheten som du var inne på och ändå vara anständig mot de som inte var fiender. Alltså anständig är ju ett begrepp som finns här som SS själva har konstruerat då.
Mm.
Och det går ut på att man inte ska låta mord och brutalitet byta ner en själv till att vara barbarisk, eller man ska säga. Man måste kunna uppträda civiliserat fortfarande och inte bli psykiskt knäckt av allt det här. Det är där hårdheten ska bestå i.
Just
och Senneteg är ju ganska övertygande i att framföra just att det här var Höss främsta drivkraft under förhören. Mm. Att han ville framstå som den här ideale SS-mannen. Och hela hans egna personliga historia har ju då friserats för att passa den bilden också.
Och det är ju intressant såklart att han gärna erkänner att han har miljontals människors liv på samvetet. Han har till och med felaktiga uppgifter och tror att han har mördat fler än vad han i själva verket har mördat. Det är han ganska öppen med, men han ljuger hela tiden för att upprätthålla den här bilden av honom som den gode SS-mannen.
Ja, och en bra människa med moral och känslor hävdar han. Han skrev ju i memoarerna: allmänheten må gärna fortsätta att se mig som ett blodtörstigt odjur, en grym sadist, miljonmördaren, för på något annat sätt kan den breda massan ändå aldrig föreställa sig kommandanten i Auschwitz. Den kommer aldrig kunna förstå att också han hade ett hjärta, att han inte var en dålig människa.
Nej, just det.
Men han mörkar ju då som sagt allt sånt som rör hans egna personliga brister. Han tar ju inte upp till exempel otrohetsaffärer med en av fångarna, vilket inte direkt gick i linje med SS-regler. Och han ville också avrätta den här älskarinnan när det började knipa, men SS höll henne vid liv eftersom hon behövde som vittne till en internutredning och så. Och sen var det här med korruptionen du nämnde.
Precis, han ljög till och med för SS egna utredare för att skydda en erkänt sadistisk Gestapo-man, Maximilian Grabner. Man kan också peka på exempel där Höst tydligt ignorerar direkta order. Det Sonderkommando som ansvarade för krematorierna skulle bytas ut ganska ofta eftersom det var ett jobb som själsligt och kroppsligt dödade människor, och efter fullgjort skift avrättades de. Men Höss, han var nöjd med sin tränade arbetskraft. Han ignorerade ständigt de order som han fick om det. Och det är inte SS-idealet.
Det är också intressant eftersom det står i strid med ett annars ganska återkommande mantra hos både honom och andra, nämligen att de följde order helt okritiskt.
Just det.
Och det där finns ju många sentida författare som bara har accepterat då. Men det fanns ju det här handlingsutrymmet som Senneteg nämner. Och angående det här med fångarna som skötte krematorierna, så säger han ju att han inte åtlydde de här orderna eftersom han inte ansåg att det var rätt. Men framförallt handlar det om att han tyckte att det sköttes ju så effektivt som det var. Skulle man behöva lära upp en ny grupp människor att ta hand om det här då? Ja. Då var det bättre att låta dem leva lite längre i så fall. Och det här visar ju också då att det gick ju uppenbarligen att inte alltid följa order.
Det går ju att göra en ganska lätt parallell mellan Franz Stangl i Sobibor som vi har pratat om tidigare och Rudolf Höss i att båda var familjefäder som hade sin familj boende nästgårds till de här fruktansvärda lägren. Och det där var ju någonting som SS ville, att lägerledarnas familjer skulle vara i närheten för att återställa lite balans i kommendanternas liv, underlätta deras arbete. Och samtidigt som människor som både Höss och Stangl verkligen levde i två världar samtidigt, så kan man också dra det där lite för långt. För det har ju författare velat göra om Höss också, och pratat om dubbla personligheter. Den här psykopaten i lägret som sen kommer hem och gullar med ungarna. Men utöver den här otrohetsaffären med en österrikisk motståndskvinna, Eleanor Hody, så hade ju frun också en otrohetsaffär. Och jag menar, vi ska komma ihåg vart han träffade sin fru. Hon var ju också en övertygad antisemit. Och det var inte som att det här var en familjevärld där man inte visste vad pappans jobb gick ut på.
Nej.
Senneteg poängterar ju det här att Hedvig, precis som Rudolf, var övertygad nazist, glödande nazist, det adjektivet som han beskriver. Så visst, det är dubbla världar, men det är också världar som det är inte vattentäta skott mellan dem. Det kan det inte vara.
Hon ska ju ha blivit ganska chockad när hon väl fick klart för sig vad som pågick i lägret. Men sen verkar hon ha kommit över det. Han säger ju själv i de här förhören att det påverkade relationen ganska betydligt och ingenting blev så likt efter det. Det finns ju någon form, jag tror inte att det var lika illa ändå i verkligheten i den relationen som det framställs i, jag tänker på den här filmen Pojken i randig pyjamas som på
något
sätt...
Jag har inte sett filmen och inte heller läst boken.
Nej, okej, okay. Men där är vi ju, det är ju inte Höss, men det är ju typ Höss det ska föreställa. Mm. Och där är vi ju frun totalt ovetande, och när hon får klart för sig vad som har hänt, så då förstörs ju allt i den här relationen. Så var det alltså inte riktigt mellan Hedvig och Rudolf Höss i verkligheten.
Nej, det var det inte. När kriget började gå mot sitt slut så hände det ett antal saker. SS monterar ner stora delar av lägret och de sprängde gaskamrarna. 27 januari så kommer Röda armén till Auschwitz. Höss var inte där under lägrets sista verksamma månader utan han hade som sagt fått en annan tjänst. Höss kommer fly till Flensburg vid den danska gränsen som fortfarande inte var under de allierades kontroll. Det var där som Dönitz, Karl Dönitz, hade flyttat den tyska regeringen och dit flydde många av nazisterna. Himmler exempelvis. Och där skaffade sig Rudolf Höss en falsk identitet som en vanlig tjomme från flottan. Och han blev ursprungligen inte identifierad av brittiska soldater när Flensburg togs. Istället så blir han återigen lantarbetare. Där är han tillbaka. Det är alltid jorden som kallar. Men redan 1946 söktes han upp av brittisk militärpolis som fängslade honom och kommer att ställa honom inför rätta.
Ja, det gör de ju inte omgående då. Däremot utsätter han ju för ganska mycket omild behandling inledningsvis och man frågar ut honom om allt möjligt. Sen pågår ju då samtidigt de här Nürnbergrättegångarna eller den stora Nürnbergrättegången mot de ledande tyska nazisterna.
Mm.
Man försöker ju från psykologers håll som du var inne på att reda ut hur han egentligen var funtad också samtidigt som man försöker få fram fakta att jämföra med annan fakta man har.
Mm.
En amerikansk militärpsykolog som pratade med Höss en del konstaterar att han uppvisar ett senkommet intresse för sitt brotts enorma omfattning men ger intrycket av att han aldrig skulle ha insett detta ifall ingen frågat om det. När det gäller förhören som Senneteg har rotat mycket i så kan man ju ta ett litet citat från honom här med.
Mm.
Han tedde sig som en tämligen sluten, introvert och pedantisk individ som dock i långa stycken svarade uppriktigt på frågorna. Ofta anstängde han sig emellertid inte för att ge ett uns mer information än vad stunden krävde. Han var ordkarg, men paradoxalt nog ändå meddelsam på ett sätt som påminner om när en lägre officer avlägger rapport hos sin chef och bara servera exakt de fakta som chefen har frågat efter. Och sedan lämnar jag helt åt chefen att dra slutsatser och göra bedömningar.
Ett exempel på den här pedantiska ådran var att det var noga att offren listades i rätt kolumn beroende på vilken orsak till deras död som fanns. Sånt kunde han rätta förhörsledarna på. Och han benämnde alltid alla SS-män från Himmler och neråt med korrekt rang och korrekt titel. Och så att det skulle vara rätt och riktigt.
Kan det vara det här som någon av de där psykologerna menar på var typiskt tyskt?
Ja, kan det i och för sig vara. Men vi ska väl prata lite grann om hans första framträdande i Nürnberg, april 1946. Då han inte själv åtalad utan han kallas som ett vittne av försvaret i åtalet mot en SS-general, Ernst Kaltenbrunner.
Mm. Ja, det där är väldigt intressant att det är Kaltenbrunners advokat som på sätt och vis luras till att kalla Höss som vittne. Kaltenbrunner är då den kvarvarande högsta toppen av SS. Himmler har ju käkat cyanid och är borta. Kaltenbrunner var chef för RSHA, säkerhets- och underrättelseministeriet. Eftersom åklagarsidan redan hade lagt fram sin sak så var det så att enligt de här reglerna som fanns då så fick man inte tillföra något mer själv och kunde alltså inte kalla Höss som vittne. Men man tipsade då Kaltenbrunners advokat om att Höss har vi nu tillgänglig här om du är intresserad. Och då nappar ju den här advokaten för han tänker ju att med hjälp av Höss kan man bevisa att Kaltenbrunner aldrig har varit i Auschwitz. Och ja. det kunde Höss bekräfta att det hade han inte.
Nej, men det händer andra grejer. Niklas Senneteg skriver i en artikel i Populärhistoria: Höss framträdande i rättssalen den där måndagsförmiddagen blev en världssensation. Med nollställt ansikte och uttryckslös röst berättade han, utan att blinka, om de fasor han hade organiserat och varit ansvarig för. Varken förr eller senare har en massmördare av det formatet berättat lika förbehållslöst och osminkat om sina brott. Det spelade liksom ingen roll att Kaltenbrunner inte hade varit liksom fysiskt i Auschwitz när Rudolf Höss började berätta om vad Auschwitz i själva verket hade varit.
Nej. Vid den här punkten får man ju komma ihåg då att förintelsen var inte någonting som vägde extra tungt i rättegången. Eftersom för de allierade så de här lägen i Polen som numera då låg under sovjetisk kontroll, de var inte någon särskilt med jämförelse med koncentrationslägen i Tyskland.
Mm.
Man hade alltså inte klart för sig vad som hade hänt egentligen helt och hållet österut.
Nej, man hade ingen helhetsbild i alla fall.
Nej, precis. Och för Höss så var det så att han räknade kallt med att han skulle bli hängd när det blev hans tur att bli åtalad. Och han hade ju då till skillnad från Kaltenbrunner och många andra inga som helst ambitioner att slingra sig av kroken. Och definitivt inga ambitioner att rädda livhanken på någon annan. Själv så skrev han ju sen då: det har aldrig gått upp för mig och är fortfarande oförklarligt för mig varför jag, just jag, skulle vittna till Kaltenbrunners förmån. Han begrepp inte alls varför advokaten ville ha dit honom för att hjälpa Kaltenbrunner.
Nej, just det. Och det blir ju en så stark kontrast där också. Som du säger, Kaltenbrunner ljuger ju på varje fråga och han slingrar sig hejdlös. Och så istället har vi den här Rudolf Höss med likgiltigt ansikte, bakåtkammat hår och lite trötta ögon som bara svarar på frågorna.
Mm. Och bland annat så säger han ju på de här frågorna att de här orderna som hade kommit, de var ju undertecknade antingen av Kaltenbrunner eller Gestapochefen Müller på Kaltenbrunners vägnar.
Just det.
Och då går ju rullgardinen ner för advokaten. Höss framträdande i Nürnberg spreds ju också väldigt snabbt sen över världen. Det höll på att bli en ganska sömnig tillställning, den här Nürnberg-rättegången med det laget. Men nu blickste det till rejält här, för nu blev det en mycket målande beskrivning av vad som hade pågått. Och The Times i England skrev ju att Höss redogörelse, citat, måste överträffa allt som någonsin satts på pränt. Och New York Times beskrev det hela som rättegångens förkrossande klimax.
Just det.
Och man får väl säga också att eftersom det inte handlade om att överleva för Höss, för det gjorde ju inte.
Nej.
Han visste ju att den hästen hade ju gått. Så kan man ju då fundera på vad som var hans bevekelsegrund och ambition. Och då landar man ju i det här med den ideale SS-mannen. Det är ju det han vill måla upp då. Auschwitz är hans livsverk och det var en framgångssaga. Det är det han vill få förklara, att det var ett mycket effektivare läger än alla de andra lägen.
Han förhörs ju nu av en mängd olika människor och skriver själv om det. Medan förhållandena i fängelset var bra i alla hänseenden. Jag läste så mycket jag hade tid till. Det fanns ett rikhaltigt bibliotek, så var förhören verkligen inte angenäma. Inte så mycket fysiskt, men desto mer psykiskt. Men jag kan heller inte klandra förhörsledarna. De var alla judar. Det här är inte sant ska sägas. Vissa av förhörsledarna var judar, skulle den sanningsenliga beskrivningen lyda. Om man jämför honom med till exempel Franz Stangl, som jag nyligen återvände till. Han fängslades ju förvisso årtionden senare. Och han nekade ju heller inte till sina brott. Däremot så gömde sig ju Stangl, som nästan alla andra, bakom att de bara lydde order. Och det där gör ju Höss också. Han säger att han lydde order, men det är aldrig urskuldande egentligen på det sättet. Jag vet inte, det kanske är det som är en av de viktigaste grejerna i Höss-ärendet, att han varken visar eller uttrycker någon som helst skuld egentligen.
Nej. Och det är det här som gör det så, jag vet inte, det är det som gör att han blir så himla fascinerande på något sätt, eftersom att försöka urskulda sig framstår ju nästan som mer mänskligt på något sätt. Alltså,
ja.
Det är det som är så konstigt, att han, det var så här det var och så här gjorde jag och det gick bra.
Och det han ljuger om är saker som i efterhand är lite svårt att förstå varför det var så viktigt. Eller det kanske inte är svårt att förstå, men det känns så futtigt på något sätt. Efter framträdandet i Nürnberg så överlämnades Höss i maj 1946 till Polen. Han kommer hängas på plats i Auschwitz april året efter. och under perioden mellan överlämnandet och avrättningen skrev han manus till självbiografin Kommandant i Auschwitz. Den publiceras i Polen många år före den publiceras i Västtyskland, men det är ju efter publiceringen på 50-talet som det verkligen blir ett stort intresse kring Rudolf Höss. Jag tänkte försöka landa i den här bilden av Rudolf Höss då. För redan i och med publiceringen av självbiografin 58 så började någonting hända med honom. Historikern Martin Bråschat skrev förord till boken och där stod det att Höss var en genomsnittsmänniska. Inte ond utan citat pliktmedveten, djurvänlig och naturälskande. Att han var driven av en citat robotaktig pliktuppfyllelse. Inte något psykologiskt särfall utan en citat representant för den brottslighet och förljugenhet som var så utbredd i Tyskland. Slutcitat. Och jag tycker det här är intressant eftersom det ju skrivs av Bråschat före Hanna Arendts mycket uppmärksammade rapportering från Eichmann-rättegången. För man måste kort nämna det genomslag som Hanna Arendts texter får från 1961 och framåt. Men jag vet inte hur fördjupat vi ska göra det. Om Eichmann och Arendt finns så mycket att säga att det absolut måste vara ett eget avsnitt. Men man måste ändå ha med sig bara kort att hos Hanna Arendt så framstod Adolf Eichmann som då ansvarade för ja, bland annat att de ungerska judarna så effektivt som möjligt skulle hamna i Auschwitz.
Ja, så är det ju. Han är ju mästaren av tågtider. Men jag tror att du behöver åtminstone väldigt kortfattat förklara vem Hanna Arendt är.
Hanna Arendt var en filosof, judisk bakgrund, men hon flydde flera gånger och hamnade i USA. Hon skrev väldigt inflytelserika verk om totalitarismen. Men hennes kanske riktigt breda genomslag, i alla fall utanför filosofiintresserade kretsar, är ju i hennes bevakning av Adolf Eichmanns rättegång. Där hon är på plats i Israel 1961 och sitter och tittar på den här personen som för henne framstår som en fantasilös byråkrat. Hon tänker att hans totala oförmåga att tänka, det är ju det som är hans stora problem. Och den glosan som fortfarande ekar in i vår samtid och som Arendt hittar är banal ondska.
Ja.
Och då menar hon inte att ondskan i sig är banal. Men att motiven hos vissa av de män som möjliggjorde den är det. Typ så. Och omedelbart leder det här till enorma kontroverser. Nu ska det sägas att Hanna Arendt är nästan medvetet provokativ. Även om det kanske är själva grejen med att ondska skulle kunna vara banal som retade de flesta, så finns i hennes texter flera nålstick. Bland annat jämför hon staten Israel med Nazityskland utifrån raslagar. Vilket såklart 1961 yttrat av en judinna stack i mångas ögon. Och hon säger att den här rättegången mot Eichmann är olaglig och han är kidnappad och massa sådana saker. I den banala ondskan, där finns stridslinjen fortfarande, oavsett om den tilltalande heter Stangl, Eichmann eller Höss. Kan ondska någonsin vara banal? Friskriver man de här människorna sitt ansvar när man blundar för deras fanatiska nazistiska övertygelse? Skapar det en felaktig dikotomi, alltså en felaktig hierarki eller skiktning mellan de som satt bakom ett skrivbord med tågtabeller och de som skitade ner sina händer? Höss var kanske inte den som gjorde skitgörat i lägret, även om han faktiskt ständigt är praktiskt involverad i lägrets maskineri. Och om det nu går att renodla en skrivbordsmördare, vilket den här idén om banal ondska lite grann har velat göra, någon som bara sitter och drar streck på ett papper, så i varje fall inte Rudolf Höss en bra representant för den här personen.
Nej, men det har ju spilt över på Höss den här teorin om banal ondska som hon presenterar i samband med Eichmann-fallet. Till exempel så det finns ju många jämförelser med att Höss han hade blivit en perfekt postmästare eller direktör och sånt där.
Just
för
det.
Något stort företag där man får sitta och organisera och administrera. Men då glömmer man ju bort den här lilla grejen med ideologin som han var väldigt inkörd på. Hade han varit lika fanatiskt intresserad av postgång så kanske, ja, då hade han blivit en väldigt bra postmästare, för han hade ju en stor organisatorisk talang också.
Just det. Han hade träffat sin fru i kretsar som var väldigt intresserade av frimärksamling och sådana brevduve-idéer och så.
Ja.
Nej, men du,
nu är inte det riktigt samma sak då.
Så är det. Nu börjar jag tramsa lite grann, men du är helt rätt. Och Senerteg är ganska noga med att det här återkommande fokuset på Rudolf Höss, liksom hans normala personlighet, har bidragit till att hans ideologiska övertygelser har hamnat i skymundan. Höss viktigaste drivkraft för att få mordmaskineriet att rulla på, det var inte att han fick order om att göra det, utan det var ju att han i själ och hjärta trodde på det sanna och rätta i dessa order. Jag är nu som förut nationalsocialist, för att lyfta ett av många Höss citat som i klartext uttrycker det här. Och Senerteg skriver apropå detta att det finns en risk att memoarerna ger läsaren en överdriven bild av Höss som ordermottagare, men att det, citat, skymmer till stor del det faktum att Höss också var fylld av ett oresonligt hat mot judarna, samt att hans gärningar inom Auschwitz enbart kan förstås inom ramarna för nazismen. Alltså, det är ju egentligen ingen bomb som vi detonerar nu. SS-kommandant var fanatisk nazist och drivs av radikal antisemitism. Men det finns alltså en risk att man ibland, till exempel Rudolf Höss, tappar bort det enkla faktum.
Ja, det är väl det som den här tanken om banal ondska och skrivbordsmördande kanske kan innebära.
Exakt. Att den här personen som under sin tid i Sachsenhausen beordrade 800 fångar att stå i vakt en hel dag i 25 minusgrader och stark vind med 145 eller fler döda, att han faktiskt var övertygad nazist. Det ska man inte tappa bort.
Vi har ju som sagt haft väldigt stor användning och behållning av Niklas Senertegs bok här, som heter Allt jag känner är att mina fötter gör ont.
Just det.
Vilket då är vad Höss svarade på en fråga från en förhörsledare angående hur han kände inför allt som han hade gjort. Och då finns det ett stycke som jag tänker kan användas som citat för en avrundning av avsnittet. Senerteg skriver: efter kriget porträtterade Höss, som vi redan sett, sig själv som en känslig man som med begränsade resurser och usel personal kämpade hårt för att skapa Auschwitz och som led svåra kval när mord och slaverimaskineriet inte fungerade som det skulle. Blodbad, kaos och laglöshet skulle till varje pris undvikas genom ordning och reda på alla plan. Därför var han emot att läget överbefolkades av allt för många fångar, påstod han. Där det störde ordningen och hans visioner om effektivitet. Auschwitz skulle i Höss värld vara det största och mest välorganiserade lägret, där fångarna också betedde sig exemplariskt och utförde ett gott arbete till nytta för staten. Han prisade SS-manskap och offer som spelade sina roller väl och behöll lugnet, precis som han själv.
Där har vi målat upp en slags berättelse om Rudolf Höss, kommandanten i Auschwitz. Det är inget avsnitt fyllt av tjo och kim, men det är ju som sagt ett mörker som är svårt att sluta stirra ner i.
Ja, det är svårt. Men nu har vi avhandlat Höss, som sagt. Nästa gång kanske det blir Hess. Nej, det ska vi inte utlova nu, men en vacker dag.
En vacker dag blir det Rudolf Hess. Tills dess får ni ha det bra där ute, så hörs vi igen nästa söndag. Då handlar det om något helt annat.
Ha det bra, så hörs vi. Hej hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders that we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.